Välkommen till programmet Efter åtta med Pernilla Bernhardsson. Sändning igång från Pingst, Mullsjö, Nyhem.
Kärt barn har många namn, så brukar man ju säga. Eller jag vet egentligen inte vad man ska kalla sig när man är hustru, mamma, dotter, svärmor, stora syster, moster, faster, svägerska, kompis, arbetskamrat, medlem, matte, chef, representant för Mullsjö kommun eller Mullsjöbygden och ordförande i Sveriges bästa förening, Mullsjö AIS. Jag är Pernilla Bernhardsson, en 46-årig tjejkvinna som har många styrkor och ännu flera svagheter. Jag tänkte dela med mig lite av mig själv, livet och hur det kommer sig att jag är den jag är. Och att jag jobbar med det jag gör. Låtarna jag kommer till spela är till största delen sådana som jag blir glad av att höra. Eller har goda minnen av. Jag har en förkärlek till elgitarr och skulle, om jag fick leva om mitt liv, gärna vara elgitarrist i något bra och berömt band. En av mina största svagheter, som också i och för sig kan vara en styrka, det är faktiskt att jag har oerhört svårt för att säga nej. Jag brukar lite skämtsamt säga att jag har ett talfel. Jag kan inte uttala ordet nej. Min hjärna har svårt för att få till ordet nej och ännu svårare har min mun för att få fram och uttala ordet. Jag har liksom redan sagt ja. Även om jag egentligen vet väldigt väl att jag inte borde säga ja. För jag har svårt att få ihop allt. Och hjärnan tvekar. Och den kan faktiskt tveka lite. Typ 3-5 sekunder. Så har min mun redan format ordet ja. Och blupp så hör jag mig själv säga ja. Men vad hände egentligen? Det är tur att jag har min Per. Mannen som funnits i mitt liv sedan ungefär 30 år. Och som är en mycket klok och jordnära person. Han leder mig och håller mig i skinnet, fast man kanske mer ska säga att han hjälper mig att hålla mig på rätt köl. Det händer ganska ofta att jag berättar om vad som har hänt, om det där erbjudandet jag fått, om den där roliga saken som jag egentligen innerst inne vet att jag inte borde säga ja till, för jag har inte tid. Men som jag så väldigt gärna skulle vilja och nog faktiskt kanske redan sagt ja eller i vart fall nja till. Eller kanske för att vara helt klarsynt, jag har nog redan tackat ja utan att jag ens har hunnit blinka. Hjärnan har tänkt nej blixtsnabbt, men när det väl kommer till munnen, ja, då har munnen redan format ordet ja. Visst kan jag det. Skulle vara så roligt. Jajamän, det löser vi, inga problem. När jag sen kommer hem till Per och orden bubblar ur mig när jag berättar om detta fantastiska erbjudande, så säger han, faktiskt ofta 99% av gångerna, nej, det funkar ju inte. Det kan vi inte. Och jag säger glädjestrålande, men Per, jag har redan tackat ja. Och Per svarar, men Pernilla, ärligt, hur tänkte du nu? Hur ska du få ihop detta? Det här går ju inte. Och då får jag tänka till lite. Ofta löser jag det på något vis. För det är faktiskt absolut något av det värsta jag vet, folk som hela tiden backar ur. Har man lovat så har man, oavsett talfel och svårigheter att få ihop livet och livspusslet.
Det är jag som hör av mig, ja jag kunde inte låta bli. Är du förvånad över att höra min röst igen?
Ja, det var Lika hopplöst förälskad nu som då med Thomas Ledin. Och tidigare spelade vi Himlen är oskyldigt blå med Ted Gärdestad. Jag ska erkänna en sak till. Det kommer bli några sådana erkännande i detta program märker jag. Jag är en prokrastinerare av stora mått. Svårt ord det där. Har ni någon aning om vad det betyder? Jag är en sån som alltid är ute i sista sekund. Alltid skjuter upp saker in till det allra sista. Jag vet så väl med mig att det blir superjobbigt det där sista innan deadline. Samtidigt så är det något där som triggar mig eftersom jag alltid fortsätter agera på samma sätt. Deadline-romantiker är ett annat ord som ibland används för sådana som mig. Det stämmer också väldigt bra in på mig. Visst finns det en kick i att göra allt i sista sekund. Fast frågan är om resultatet blir bättre. Och ytterligare en fråga är hur påverkas omgivningen? Det kan inte vara lätt. Ordet prokrastinera kommer från latin, procrastinus, och det betyder till morgondagen. Det är viktigt att betona att prokrastinering inte är ett personlighetsdrag eller någon egenskap. Det handlar istället om ett beteende och det grundläggs ofta tidigt. Men som tur är så går det att förändra även om det kan ta tid. Det finns alltså hopp om bättring, tur för mig. På 1970-talet genomfördes en studie i USA där man kom fram till att ungefär 5% av deltagarna hade betydande problem med prokrastinering. Nyligen gjordes en liknande studie, även den i USA. Och då svarade 15-20% av deltagarna att deras uppskjutande skapade stora eller mycket stora problem för dem och deras omgivning. Undersökningar som är gjorda i Sverige visar på liknande siffror. Det är skrämmande för en del, medan andra kanske ler lite åt det. Och jag tänker faktiskt att det är tur att det finns fler än jag. Författaren Fritjof Nilsson Piraten var vad man kallar för en sann prokrastinerare. På hans gravsten på Ravlunda kyrkogård på Österlen står följande ord skrivna. Här under askan, här är askan av en man som hade vanan att skjuta allt till morgondagen. Dock bättrades han på sitt yttersta och dog verkligen den 31 januari 1972. Det finns alltså hopp även för mig som är sån här sedan barnsben. Och det värsta är att vi är 5 syskon. Alla är likadana, dock i lite varierande grad. Min kära bror Peter sa till mig häromdagen. Pernilla, vi är oförbättreliga. Det kommer sluta med att vi får komma för sent till vår egen begravning. Som ni nu förstår av det här lilla stycket här så har jag haft oerhört svårt att komma igång med manusarbetet till detta program. Jag har skjutit upp det hela tiden. Jag vet ju med mig att resultatet blir 100 gånger bättre om jag är ordentligt förberedd. Men tyvärr spelar det ingen roll. Jag har tänkt tanken på att reka och starta skrivandet och processen till det här i många veckor nu. Men nu sitter jag här ganska sent, det var igår alltså, på onsdagskvällen och plitar på mitt manus. Och vad värre är, jag kommer fortsätta plita på det även imorgon torsdag, även in i det sista. Och det var precis vad som hände. Fasen att jag inte lyssnade mer på den där inre rösten så jag kunde ge mig själv lite lugn och ro i present. Det var Evangeline med Ulf Lundell. Jag är alltså Pernilla Bernhardsson, en 46-årig tjejkvinna. Jag är född i Falköping och uppvuxen i Habo, dit jag flyttade när jag var 1 år. Fast när jag tänker på det så är jag mer Mullsjöbo än Habobo, eftersom jag har varit Mullsjötrogen sedan 1991, vilket ju snart är 25 år. Det är inte klokt vad tiden går. Jag hade en fantastisk barndom i Habo med mamma, pappa och 4 syskon. Åtminstone var den fantastisk nu när jag blickar tillbaka. Då visste man ju inte så mycket om livet och vad som fanns både i och utanför den lilla bubblan i Habo. Min uppväxt präglades av trygghet och kärlek. Vi hade inte så värst gott om pengar, men kärlek fanns det desto mer av, även om man inte såg eller tänkte på det när man var yngre. Mitt största problem när jag var mindre var att vi var så många syskon. Det låter som det var på 1800-talet. Men på 1970- och 80-talet i Habo så var det väldigt ovanligt både med skilsmässor och invandrare eller nysvenska som vi kallar dem. De flesta av mina kompisar hade ett eller kanske två syskon. Ingen hade så många som fyra. Jag blev faktiskt lite retad för det. Inte så att jag kände mig direkt mobbad, men det räckte för att jag skulle känna mig lite annorlunda. Eftersom jag är äldst så var det ju där normen sattes. Inte alltid så kul. Jag tyckte mina föräldrar var ganska stränga emellanåt. Men jag känner igen mig själv när jag själv blev förälder. Man är faktiskt lite tuffare mot första barnet eller mot det andra eller de övriga. Lika pinsamt som jag tyckte det var att vi var så många syskon när jag var i tonåren, lika roligt tycker jag det är nu. Vi är oerhört tajta alla fem och eftersom alla har familjer och två barn var så är vi många när vi ses. Det som är nästan allra roligast är att alla kommer när det bjuds till kalas eller jul eller bara en vanlig fika. Alla vill vara med i gemenskapen. Oavsett om man är 75, 20 eller 3 år så vill man vara med. Jag sa förut att det där med att skjuta upp saker och ting till morgondagen ligger i släkten. Vi är likadana alla fem syskon. Våra respektive har det inte så himla lätt. Vi är väldigt lika alla fem, både när det gäller utseendet. Även om vi har olika drag så ser alla att vi är syskon. Vi har också samma rörelsemönster och gester, men framförallt så har vi väldigt lika personlighet. Vi är nästan alltid glada. Inget man går omkring och tänker på i vardagen, men när man börjar skärskåda så hittar man fler och fler saker som hänger ihop. Vi är alla entreprenörer. Vi har en stark ådra av entreprenörskap och det ordnar sig alltid känsla. Vi har idag 5 företag i familjen. Alla företagen verkar i Jönköping, Habo, Mullsjö. Företagen är små och medelstora, så det handlar inte om några stora industrier. Men vi har alla börjat få noll och arbetat upp oss. Vi ger inte upp. Vi är bra på att knyta näven i fickan och köra, trots att det tar emot emellanåt. Livet är ingen räkmacka och har aldrig varit för någon av oss. För att nå framgång krävs det ju att det finns människor bakom som stöttar och hjälper till i vardagen. Alla kan inte vara lika. Det skulle inte bli bra om vi var tvungna att konkurrera även på hemmaplan. Vi har lyckats allihopa, alla 5 syskonen, med att fånga respektive som är delvis är våra motpoler. Men som också hjälper oss att hitta rätt balans i livet.
På gatan där jag bor.
Det var På gatan där jag bor av Lena Philipsson. När jag var liten var mina drömyrken att bli lärare eller barnmorska. När jag gick i 9:an och skulle välja linje till gymnasiet så var det vårdlinjen som lockade mest. Trots att lärare och syokonsulenten på skolan tyckte jag skulle satsa på läraryrket. Mamma och pappa tyckte förstås att jag skulle gå något som kunde ge mig jobb. Jag fick jobb direkt efter avslutad vårdlinje och blev kvar inom vård- och omsorgsbranschen i hela 26,5 år. Så länge hade jag tjänst i Jönköpings kommun. Dock var jag föräldraledig och studieledig för lite högskolestudier och så under tiden. När jag berättar detta att jag hade så många år i kommunen så rynkar många på pannan och säger: du som är så utåtriktad och entreprenörig, hur kunde du stå ut med att jobba på kommunen så länge? Sanningen att säga, jag hade alltid älskat mitt jobb, vad jag än har pysslat med under dessa 26,5 år. Jag har haft 5 eller 6 olika yrkestitlar under min tid på kommunen och jag har haft många olika arbetsplatser. Dock alla med samma avsändare på lönekuvertet. Därför kan det tyckas lite märkligt att jag för knappt 2 år sedan började fundera över ett erbjudande jag fick om att starta upp och bli delägare i ett nytt företag inom rekrytering och bemanningsbranschen. Märkligt för en del, jättekul för mig. Som jag berättade tidigt i mitt program så satte det där talfelet igång nästan direkt när jag fick erbjudandet. Jag rådgjorde lite med Per, precis som jag alltid gör. Men i själva verket hade jag ju nästan redan bestämt mig. Bakgrunden till det där jobberbjudandet var att jag hade, och jag har faktiskt fortfarande ansvar för att ordna jobb åt de där innebandyspelarna och deras flick- eller pojkvänner som Mullsjö AIS rekryterar till föreningens representationslag. Detta uppdrag har jag eftersom jag sedan 2002 jobbar med rekrytering och bemanning inom Jönköpings kommun. Därför följde det naturligt att just jag fick det uppdraget när jag kom in i Majs styrelse. Det är ju så, hur gärna man än skulle vilja att det såg annorlunda ut, att ingen innebandyspelare i Mullsjö AIS kan leva på sin idrott. Det finns för övrigt inte många innebandyspelare i hela Sverige som kan det. Mitt uppdrag i föreningen gjorde att jag kom i kontakt med en kille som driver ett bemanningsföretag och vi började prata rätt så ingående. Han har sagt till mig så här i efterhand att jag var en så himla jobbig person eftersom jag aldrig gav mig förrän jag fått svar. Så han såg hellre att han hade mig på rätt sida skrivbordet så att säga. Han erbjöd mig ett delägarskap och arbete i ett nystartat företag som skulle arbeta med rekrytering och uthyrning och framförallt tjänstemän inom industri och logistik. Sträva är namnet på vårt företag som nu har funnits i ett år, lite drygt. När jag berättade för mina kollegor på kommunen att jag skulle sluta så tyckte alla att det var så sorgligt och framförallt tyckte de att jag var så modig. Jag såg inte det riktigt så, även om jag inte alls visste vad jag gav mig in på. Vissa dagar kändes det som jag skulle öppna fönstret på mitt kontor som låg på 7:e våningen och bara hoppa rakt ut i Vätterns iskalla vatten. Alla sa till mig att jag skulle ta de 6 månader tjänstledigt som är brukligt inom kommunen. Man brukar få det för att prova på annat jobb. Jag tackar nej till det erbjudandet, vilket många tyckte var dumt. Idag är jag glad, innerligt tacksam över min magkänsla att jag inte tog tjänstledigt. För då hade jag ägnat alldeles för mycket energi åt att fundera på vad jag hade gjort för fel. Om jag hade gjort rätt, om jag skulle hoppa av tåget och gå tillbaka till trygghetszonen på Jönköpings kommun. Jobbet som egenföretagare är en tuff bransch. Det har inte varit någon räkmacka. Nej, tvärtom. Men det har givit mig så många utmaningar och så många tillfällen till glädje så det är värt allting. Men som jag sa innan så knyter jag näven i fickan och kör på. Jag ger inte upp och när jag har fått något på hjärnan så ger jag mig inte. Det är bra i de flesta sammanhang men dåligt ibland. Fråga bara mina nära och kära.
Billigt utomlands. Det är bra för mig.
Det var Eiffeltornet med Ted Gärdestad. Beträffande mitt engagemang och min kärlek till föreningslivet så var det inget som jag hade med mig sedan barnsben. Jag var med i kyrkans barn- och ungdomsgrupper i Habo men jag var inte så värst engagerad. Och idrott var jag då rakt inte intresserad av. I Habo var det mest fotboll som gällde. Och det var inget för mig. Hästar gillar jag dock och jag red och var med och skötte en häst på en gård en bit utanför Habo. Jag tillbringade många timmar i stallet och en hel del tid cyklandes på vägen mellan stallet och hem. Detta intresse höll i sig tills jag var 15 år. Då dog intresset över en natt kan man säga. Det kom in lite andra intressen i mitt liv då. När jag sen blev mamma till Rasmus och Emil och var hemma och mamma ledig, detta var 1995, så såg jag en annons om familjegympa på MGF, Mullsjö gymnastikförening. Låter skoj, tänkte jag. Verkar vara något för mig. Om inte annars så träffar man ju några trevliga människor som också är hemma och mamma lediga. Vi började på gympan. Hade verkligen jättetrevligt och roligt. Det var ju bara så att efter första terminen så var det ju en av ledarna som hoppade av och då blev jag tillfrågad om jag kunde vara ledare. Ja, mitt talfel slog ju till och jag sa ja. Jag blev faktiskt kvar som ledare för först familjegympa och sen barngympa i hela 17 år. Jag gjorde 34 terminer som ledare. Det är många barn som jag har fått förtroende att ta hand om under dessa år. Det var en helt fantastisk tid, i alla fall nu när jag tänker tillbaka. Det var inte alltid så kul när man stressade iväg från jobbet för att ha barngympa med 25 förväntansfulla barn i åldrarna 4-6 år. Jag var inte alltid väl förberedd. Men ack vad underbart det kändes i hjärtat när man fick höra att de hade längtat hela veckan efter sin gympa. För många av dessa barn var gympan veckans höjdpunkt. Det var alltid en sann förmån att få vara med dem i detta. En sak som också var bra med barngympan var att man fick alltid snabb och ärlig feedback på de olika aktiviteterna och lekarna vi gjorde. Fröken, jag gillar inte denna leken. Fröken, kan vi inte göra något annat istället? Det här var tråkigt. Eller, jag vill inte sluta redan. Jag vill inte gå hem nu. När är det tisdag igen? Till skillnad mot arbetet tillsammans med vuxna så är ju barn så ärliga och uppriktiga. Det blev en bra balans mot mitt arbete som chef i en stor organisation. Jag lärde mig väldigt, väldigt mycket på detta. Det var Rockin' All Over the World med Status Quo. Efter något år som barnledare så fattas det folk i styrelsen i gymnastikföreningen. Ja, ni kan ju med talfel vid det här laget. Jag som inte kunde något om styrelsearbete sa ja och berättade att jag inte kunde något. Men de lovade att lära mig. Ja, så blev det totalt 13 eller 14 år i Mullsjö gymnastikförenings styrelse. Varav närmare 10 år som ordförande. Mycket hände under den tiden. Vi var Mullsjös största förening. Vi hade omkring 700 medlemmar som tränade och deltog i våra olika aktiviteter i våra lokaler på Järnvägsgatan 71. Dock märkte vi att trenden gick mot att allt fler bara ville köpa sin träning. Allt färre ville engagera sig ideellt som ledare eller med andra uppdrag. Det blev svårare och svårare att bedriva verksamhet. När MGF till sist la ner helt hade jag slutat i föreningen sedan några år tillbaka. Fast jag blir alltid lite vemodig när jag åker förbi de där tomma lokalerna på Järnvägsgatan 71. Tänk vad mycket roligt vi hade där och tänk vad mycket bra friskvård som bedrevs där. Våra båda pojkar, Rasmus och Emil, spelade fotboll och innebandy. Det blev många ibland långa resor till de olika bortamatcherna. Vi har ägnat många lediga timmar åt att fara runt och se på matcher och på fotbollsplaner och idrottshallar i små och ibland lite större orter runt om i Västergötland. I varje lag så finns det ett antal familjer som är mer engagerade än andra. De åker med på de flesta matcher, de står i kiosken, de har hand om tvätten och hjälper till med övriga göromål lite mer och lite oftare än vissa andra. Vi var sådana, jag och Per. Vi har haft förmånen att träffa och lära känna väldigt många trevliga människor tack vare vårt engagemang i föreningslivet. Människor som vi säkerligen inte hade vetat någonting om det inte var så att vi hade enats i ett intresse som kallas idrott. Och i vårt fall innebandy och Mullsjö AIS. Jag blev tillfrågad att gå med i styrelsen för Mullsjö AIS för drygt 5 år sedan. Jag tackar ja, fast faktiskt inte förrän efter ett tag. För jag skulle avsluta mitt uppdrag i MGF först. Jag var rejält pirrig när jag första gången klev in på ett styrelsemöte i Mullsjö AIS. Jag visste verkligen ingenting om innebandy. Inte mer än att jag har tittat en del på ungdomslagen. Jag tänkte, som jag alltid gör, att jag kan ju ingenting om detta. Men, vad tusan, jag får lära mig. Och är det så att folk inte är nöjda med min insats så får de väl rösta ut mig och välja in någon annan. Så har det varit och så är det fortfarande. Ingen kan allt, alla kan något. Vi lär oss av varandra hela tiden. Efter 2 år som styrelseledamot fick jag frågan om jag skulle bli ordförande efter Harald Karlsson som då skulle ut på FN-uppdrag till Afghanistan. Ja, ni vet ju själva hur svaret blev. Och nu är jag inne på mitt 3:e år som stolt ordförande i Mullsjö AIS. Eftersom alla uppdrag i Mullsjö AIS är helt ideella så är det ju naturligt att det blir en del förändringar i sammansättningen av styrelsen emellanåt. Detta gäller förstås inte enbart styrelsen utan alla uppdrag i föreningen. Trenden visar ju att det är svårt att rekrytera människor till ideella uppdrag. Vi har givetvis märkt av detta. Vi ljuger om vi säger något annat. Men vi vet också att vi är väldigt lyckligt lottade som har en stor skara människor som ställer upp helhjärtat och hjälper till. Både vid våra arrangemang och som ledare och tränare i de olika lagen. Vi är innerligt tacksamma till alla er som på olika sätt ställer er tid och ert engagemang till förfogande för Mullsjö AIS. Jag tror att allt hänger ihop. Visar vi som arbetar i föreningen att vi trivs och har roligt tillsammans så speglar det av sig i alla förgreningar inom majsfamiljen. Oavsett om det gäller publik, ungdomar, spelare, sponsorer, styrelser, arrangemangsgänget, föräldrar eller ledare. Det är detta engagemang som skapar och bygger framgång. Vi har funnits och vi har varit framgångsrik förening i 26 år och vi ska fortsätta finnas och nå ännu större framgångar många år framöver. Ett av mina mål med Mullsjö AIS är att kontakten med föreningen ska vara en alltigenom positiv upplevelse. Publiken, spelare, ledare och alla som kommer till Nyhemshallen ska få den där goda känslan när de kör in på parkeringen. Och den känslan ska fortsätta infinna sig genom hela arrangemanget ända tills man sätter sig i bilen igen och åker ut från parkeringen. Jag hoppas att vi lyckas med detta. Våra 3 värdeord som vi har, de kanske kan tyckas lite tjatiga. Men för oss, och för mig i synnerhet, är de oerhört värdefulla och viktiga. Orden är stolthet. Vi känner en stolthet och ödmjukhet inför de tusentals och åter tusentals ideella timmar som investerats i Mullsjö AIS. Oavsett hur liten eller stor insats man har gjort i vår förening är man en del av något stort. Vi gör skillnad. Vi gör skillnad i Mullsjö, i sportens närområde och i hela innebandy Sverige. Det är vi stolta över. Vi är stolta över vad vi står för, vilka vi är och vart vi ska. Det andra ordet är gemenskap. Mullsjö AIS bygger inte på några få människors talanger utan på engagemang av många. Vi värdesätter och respekterar varandra oberoende av kön, social bakgrund, religion, sexuell läggning eller etniskt ursprung. Vi har ett stort ansvar gentemot barn, ungdomar och vuxna. Vi hjälper och stöttar varandra även utanför vår idrottsliga kärna. Det tredje och sista ordet är framåtanda. För oss är det alltid viktigt att ligga i framkant. Flera av de orealistiska drömmar vi har haft har redan gått i uppfyllelse. Vi nöjer oss inte med nuet. Vi strävar alltid efter nya mål och framförallt nya sätt att ta oss dit. Vi är inte rädda för förändring. Tvärtom, vi jobbar ständigt med att förbättra till det bättre. Det var Vilket håll du än går av Per Gessle. Nu vill jag tacka för mig och jag vill tacka för förtroende att få vara er värd i Efter 8. Det gick ju vägen, trots mitt talfel Och trots att jag är en sann prokrastinerare som allt för ofta skjuter upp saker till sista stund. Jag vill hälsa er alla hjärtligt välkomna till Nyhemshallen och matcherna som spelas där. Ha det så bra och var rädda om varandra. Hej då!
Du har lyssnat till programmet Efter 8 med Pernilla Bernhardsson. Sändningen kom från Pingst, Mullsjö, Nyhem.